Hey, via die ringen. Hey, die moesten toch. Hey, de buien. Ja?
Rebecca, kom maar. Kaffe?
Ja, jag tar kaffe. Du kan inte posta tända nu.
Förlåt. Jag är klar nu. Så, här kaffe. Okej.
Nu kör vi.
Välkommen till lördagsmorgon.
Med Bea.
Och Micke. Hej Micke.
Hej Bea.
Du, jag är så sugen på att prata med dig om det här med otrygghet och trygghet. Mm. Jag har ju sett att du i dina kanaler har börjat prata mer om din egen otrygghet då, i det här fallet.
Mm.
Skulle du vilja berätta lite om vad det är som har växt i dig och vad du har sett i det?
Ja, alltså det, nu när du säger det är så kul för att jag, det är ju, jag vet inte, den här månaden sedan när jag fick gå, ibland gör jag så att jag går ut på sociala medier och bloggar så här, inte be om, men jag säger jag har ändrat mig nu. När jag kanske har skrivit något för massa år sedan och sen inser jag, nej, men jag håller ju inte med mig själv för 5 öre längre liksom. Och det var en sån grej som handlar om trygghet faktiskt. Där jag många, under många år har sagt, ja, men lite omedvetet, lite humoristiskt, jag vet inte. Både för ungdomar och vuxna att jag vill inte dö trygg, har jag sagt. Och det jag egentligen menat med det är väl att jag vill inte säkra upp hela mitt liv. Jag vill ha space för att ha ett öppet förhållningssätt till livet. Och då har jag på något sätt uttryckt det att jag vill inte dö trygg. Och då var jag ute nu för några månader så gick jag ut och gjorde en bara så här, hej allihopa, det jag har sagt under de här åren till alla tusentals människor, det var inte så. Jag menade inte det. Jag har kommit på att nej, jag vill dö trygg, så här då. Ja. Och det som har kommit till mig, jag kan verkligen förstå, idag kan jag verkligen sitta känna att för mig är nog trygghet A och O.
Men vad är trygghet för dig då? Hur skulle du definiera trygghet?
Ja, men det är också det här att alltså det finns, jo, jag tänker så här, det finns någonting som jag skulle kunna se som en egen inre trygghet. En trygghet och en slags jordning i mig att jag kan vara den jag är. Att jag uttrycker mig att på det sätt jag vill, gå den väg jag vill. Att det finns en vilsamhet, en varsamhet, men också en väldigt... Det är ungefär som botten på en sån här leksak man hade när man var liten som man slog till och så reser den sig upp igen. Mm. Att det fanns ett fundament i botten av någon slags, som jag kan idag skulle kunna säga, att det börjar, jag börjar fylla på min botten mer och mer med en slags trygghet som gör att jag inte vinglar iväg så lätt. Inte så lätt att bara som en heliumballong utan någon vikt bara flyger iväg hur som helst. Utan jag börjar fylla mig själv med någon slags inre trygghet. Det är en del. Men den andra delen som jag tror har varit ännu mer viktigare och spännande för mig att utforska. Det är också i relationen till andra människor och kanske partner. Att förstå att tryggheten i en relation, om vi nu tittar på relationen då, är så viktig. Jag kan verkligen se tidigare i mitt liv att jag inte har varit en härlig partner när det gäller för en kvinna att kunna luta sig mot mig. Mm. För jag har inte haft den basen i mig själv som man kan luta sig mot.
Nej.
Men att jag kan se det idag, att är det någonting jag verkligen vill uppnå och vill odla i mig själv, så är det just att kunna vara den. Och det är inte bara mot partner, det är också mot mina barn eller mot vänner. Att bygga upp den mer grunden i mig. Jag vet inte, du och jag skojade någon gång när vi satt och pratade utanför inspelningen att ta sig från pojk till man eller sådär. Och det finns lite den delen också i mig, att jag kan se det pojkaktiga som har varit så lång tid i mitt liv upp i ålder. Och att det inte är lätt heller för en kvinna, kan jag tänka mig, förhålla sig till det. En kvinna vill ha en man, och har man barn så vill man ha barn och en man. Man vill inte ha barn och en barn. Alltså, Men, och där tror jag att det handlar mycket om trygghet. Jag har inte haft tryggheten i mig själv, jag har inte jobbat med medberoende, massa saker som har spelat in. Men jag vet också hur vackert det kan vara när du kan möta en annan människa och den kan känna sig trygg i ditt space.
Mm.
Att det är något otroligt vackert där.
Mm.
Och jag kan också, vi har pratat innan i avsnitt också om det med sexualitet och närhet och intimitet. Det är också något jag verkligen, verkligen på djupet idag kan förstå. Att kan du inte på något sätt vara trygg i de mötena, så kommer det vara så klurigt. Alltså, man kan jobba med otrygghet i dem, men det måste vara först ett fundament i trygghet för att du ska kunna ta ut svängarna. Alltid, men om jag inte kan vara i trygghet, hur ska jag då kunna vara nära? Liksom? För mig är det en jätteviktig, en viktig aspekt. Liksom.
Mm. Ja. Jag tänker också på det du säger, alltså vad du kommer ifrån, det här med, som du sa förr, att du inte är dötrygg. Och jag, i förhållande till mina relationer så var det ju så här, tryggt är tråkigt. Men för fan, man vill ta någon trygg. Mm. Så här, för jag förknippade det med, det är en tråkig person.
Mm.
Men jag tycker att det är så himla fint inom compassion-fokuserad terapi. Då pratar man om tre olika motivationssystem. Känner du till det?
Nej, berätta gärna.
Det finns, hjärnan har tre olika motivationssystem. Då är det upptäckarsystemet, det som hela tiden nyfikenhet, det som driver oss framåt, det som är dopamindrivet. Sen har du det otrygga systemet, där vi ramlar ner när det händer någonting.
Mm.
Det är vårt fight and flight and freeze. Vi hamnar där och det är kortisoldrivet, det är stressen som bor där. Och sen så utvecklar vi i vår barndom det trygga systemet.
Mm.
Och i det trygga systemet bor lust. Lusten bor i tryggheten.
Mm.
Lekfullhet bor i trygga systemet. Kreativiteten bor där. Och kärleken bor i det trygga systemet. Och det tycker jag är så himla fint. Och när vi människor inte har blivit lärda, för det är någonting som vi lär oss och som vi får av våra föräldrar och som vi bygger upp. När vi inte har fått tillgång till det rummet, det här trygga rummet, då går vi väldigt mycket mellan kortisol och dopamin, kortisol och dopamin. Och det är så ett beroende skapas. Men att jag vill ju vara så mycket som möjligt i det trygga rummet.
Mm.
För i det trygga rummet så börjar jag blomstra.
Mm.
Min kreativitet, lusten, leken. Mm. Och det är ju bara att tänka liksom, om du har en arbetsgrupp där du känner dig väldigt, väldigt otrygg. Mm. Så frigörs ju inte din kompetens, dina resurser, din kreativitet, din lösningsförmåga och så vidare.
Mm.
För att och i det trygga systemet så bor också empatin.
Mm.
Till exempel. Så att i mitt liv så strävar jag ju efter att känna mig så trygg som möjligt. För när jag känner mig trygg, då kan jag ta det som ett avstamp. Mm. Ut i äventyret, i leken. Mitt liv blir mycket större när jag har en trygg bas att utgå ifrån. Mm. Det har varit så revolutionerande för mig. Att lära mig det. Och att också bli trygg i mig själv. Och lära mig hur jag skapar trygga relationer med andra människor.
Mm.
Inte bara i en kärleksrelation. Utan i vänskap. Vad behöver du för att vara trygg med mig här nu? Så det är ju...
Det finns det. Jag hade förmånen att få jobba med en fotbollsklubb. Med deras tonåringar. Och ja. Så körde workshops och sen en hel eftermiddag. Och då hade den frågan liksom, vad skulle ni säga är det viktigaste för att skapa ett grymt lag liksom, som vinner medaljer och presterar bra liksom, så där. Och det fanns ju olika idéer från början så här, men ja, men det fanns så här, var snäll kompis, men också det här med också skills i fotboll, kunna vara bra spelare och så där. Men när vi väl hade botaniserat en del av det där så kom just ordet trygghet och otrygghet in. Att vad händer i ett lag om vi inte är trygga? Det var som de sa att man skulle aldrig, har man inte slagit så mycket frisparkar så vågar man inte gå och göra det. Man vågar inte ta ut svängarna, man vågar inte göra extra finten, man vågar kanske inte ta straffen. Alltså det begränsar, det låser hela laget. Och då så sa, vad är det då som kan skapa otrygghet? Men då var de väldigt fina det här gänget, för att de sa, ja men det är om någon pustar, vi säger så här, jag tar frisparken, och man hör några och bara, ja men varför ska du ta, alltså hela, det är så små saker som kan behövas för att rubba tryggheten eller att man inte hejar på. Och de hade verkligen så fina, de här grabbarna, det var bara killar, men just också de hade så fina lösningar på hur man skulle kunna skapa mer trygghet, att uppmuntra, att även om man var osäker om det är någon som tog en frispark, man just hade det som exempel, de som inte hade gjort innan, att man ändå då såg det här får vår trygghet i laget att växa genom att vi säger, ah men vad kul, ja, men testa, kom igen, vi fixar det här. Alltså att det,
men, och då blir de ett bättre lag.
Exakt, det var det de såg hela tiden. Om vi är helt trygga kan vi göra vad som helst. Det finns inga spänningar eller rädsla i systemet i sig, utan vi kan alla kan briljera och växa.
Precis, exakt. För jag trodde att är jag trygg så får jag inget äventyr.
Nej.
Men det är ju tvärtom.
Helt tvärtom.
När jag har tryggheten, då vågar jag ge mig ut. Jag vågar utmana mig själv, och, eller gruppen vågar utmana sig i det. Men jag tänker att om vi tittar på en relation. Vi skulle kunna ta en vänskapsrelation bara för att gå till någon annan. Vad behöver du i en vänskapsrelation för att känna dig trygg i den relationen?
Det första som kommer till mig är möjlighet till samtal. Alltså att kunna ha en öppet, att kunna att samtalen. För att det jag känner att jag skulle, om vi säger i vår relation som vänner, så är det väldigt viktigt att vi samtalar om att vi är sanna med varandra. Att vi tar ansvar för varandras gränser. Att vi är ärliga. Men det är någonting som kommer, som just det här att kunna inte gissa om varandra. Alltså man skapa någon slags, i vänskapsrelation så behöver vi ha något utrymme där man kan prata om saker och ting. Jag vet inte, men det är det som kommer till mig. Och framförallt det här med behov och gränser, även i en vänskapsrelation. Att att vi kan, det är inte lätt, men att vi kan lita på varandra. I vår ärlighet och sådär. Ja, vad kommer till dig? Vad tänker du?
Jag bara, vilken bra fråga.
Ja, det var
men jag tänker också på, det som är viktigt för mig i mina vänskapsrelationer, det är att det jag berättar för mina vänner stannar hos mina vänner. För att det handlar om intimitet, och jag har valt att berätta det i det här rummet och inte i andra rum. Det är så himla viktigt. Det har vi, mina närmsta vänner. Jag har några riktigt nära vänner och vi alla har den dealen. Sen kan det vara så att vi behöver berätta så här. Kan jag få berätta det här för min partner? Eller så säger jag det. Det är okej om du berättar för din man det här. Så det är att ha det här trygga, för det skapar det här trygga rummet där jag kan öppna mig ännu djupare för den personen. Och att den här personen kan ta hand om sina egna behov och uttrycka behov. Till exempel, nej men nu behöver jag gå hem. Nu behöver jag sova middag. Nu behöver jag att vi äter. Alltså, det kan ju vara vad som helst. Alltså, den här människan kan uttrycka de här behoven, för då blir jag trygg. För annars så måste jag ju börja gissa. Om den här människan aldrig uttrycker behov, då är det som att jag tvingas in i ett medberoende, så jag börjar gissa och ska försöka känna av vad den här människan egentligen vill. Att människan också är sann, att den inte håller på att säga en sak till mig och sen säger en sak till någon annan, och så, alltså så här. Men det får inte vara någon diskrepans i hur, ja, det är också jätteviktigt. Sanning, och vi pratar ju jättemycket om det i våra samtal, i våra privata samtal, att våga, det där är jobbigt att säga, men jag säger i alla fall det, för att jag är så mån om vår vänskapsrelation, så därför säger jag i alla fall, och det gör ju att det är tryggt. Att jag inte behöver säga, men vänta, undra om han är arg nu, eller om han är irriterad, eller om han behöver någonting. Så det tänker jag är är viktiga byggstenar för mig i en vänskapsrelation. Och att vi inte håller på och lägger vara i varandras liv.
Nej.
Och ger varandra råd som är oumbedda. Jag ber ofta mina vänner om råd, för de inspirerar ju mig på väldigt, väldigt många olika. Men inte så här, men du borde nej, inte. Du så här, men det vet väl inte, mina vänner har ingen nej, aning vad jag borde och inte borde.
Nej.
Och om vi inte håller på att feedbacka varandra, liksom, om vi inte har bett om det. Så här. Ja, mina vänner kan fråga mig, så här, får jag spegla dig på en sak som dyker upp i mig? Ja, men det är så mycket respekt. Respekt ger mig också trygghet. Mm.
Och då, jag tänker också, precis som du säger, att det här med att våga, även om det är jobbigt, våga uttrycka saker. Och det tänker jag också att... För att det kan också hända, låt säga att vi har bestämt något, att vi ska träffas och gå på bio. Och så ringer du mig någon dag innan och säger, jag känner bara, jag vill bara vara hemma.
Mm.
Och då kan ju, och då, självklart så skulle jag, då, i min natur så blir det liksom att, ja men självklart vara hemma. Du ska inte gå på bio om du inte vill. Men det kan ju också väcka någonting i mig. Att jag känner mig lite ledsen eller kanske börjar fantisera någonting jag har gjort. Det, så här. Och att man då, precis som du säger, att relationen bär även det samtalet.
Mm.
Bara, jag förstår att du inte vill gå och be, men någonstans så jag blir lite ledsen. Bara se, jag vill bara kolla av med dig. Det är inget jag har. Alltså att man, det finns också utrymmet för det.
Mm.
Även om det är mest naturligt i vänskap att du går inte på bio för att du inte vill och så. Det är man trygg i. Men det kan ju ändå smyga in sig.
Små känslor. En liten låtsashistoria.
Ja, en liten låtsashistoria. Det kan vara dagsform som avgör det. Absolut. Vad man har ätit till frukost.
Absolut.
Att man...
Och det där har jag verkligen med flera av mina vänner. Det här att så här, nej men nu får jag för mig att du är arg på mig. Mm. Stämmer det? Alltså att kolla med varann. Mm. Att vända sig emot varann hela tiden. Än att vända sig ifrån varann.
Men sen tänker jag också så här. Jag tror jag vill också få med. Vi snackar om trygghet nu. Men jag tänker också att. Jag tror också att. Dels har jag träffat andra människor. Men jag kan också känna själv. Om vi är en relation. Eller en vänskapsrelation. Eller vad det än är för relation. Där det absolut inte är tryggt. Jag kan bara säga, där ska man inte vara för länge. Alltså det kan trasa sönder så mycket. Om du hela, och jag kan se det utifrån min barndom mycket, om jag skulle ta den delen. Att jag kan verkligen förstå hur otrygg jag många gånger var. När man inte hade koll på pappa som då var i missbruk kring alkohol. Mamma hade mycket olika fobier, psykisk ohälsa, ångest. Alltså, man hade inte, det var liksom små islak överallt. Man visste aldrig när det kunde hända. Min mamma kunde utveckla sådana anfall, man säger nästan epileptiska anfall, när som, om hon trampade snett något. Så jag vet när man gick på stan med henne var man livrädd hela tiden att hon skulle trampa snett eller någonting skulle hända så att hon utvecklade ett anfall. Så man kunde liksom aldrig, eller liksom man fick ringa hem till mamma, kan vi ta hem kompisarna nu eller har pappa druckit? Alltså, det fanns den här tärande otryggheten. Man var aldrig säker någonstans. Du hade inte det där spacet där du kunde koppla av till fullo. Och jag vet ju också relationer, kärleksrelationer som bygger på en, där det aldrig är tryggt. Och det, alltså det, jag kan se som barn och även som, alltså med vuxna, att det kan tära så mycket. När vi aldrig, för det handlar också om att du får ingen ro.
Nej, du är ju konstant kortisol, stress, hormonpåslag också. Vilket det trasar sönder dig till slut. Och det kan ju vara väldigt på en sån här lågfrekvent. Det behöver inte vara, alltså det finns ju de som blir utsatta för psykisk eller fysisk misshandel eller makt och kontroll och där det inte finns någon respekt. Och där, det kan ju vara relationer som är supersvåra att ta sig ur.
Mm. Mm.
Och fast man utifrån säger, men det är väl bara gå. Nej, det är inte bara gå, för det är så många andra saker inblandade.
Mm.
Men att förstå, jag behöver ta mig till trygghet. Hur gör jag det? Kan jag be om hjälp utifrån?
Mm.
Så det finns jättemånga ställen att ringa till och få hjälp och få stöd i den processen. Så att, men det kan också finnas en lågfrekvent otrygghet.
Mm.
Att känna att du finns aldrig där för mig. Mm. Du hör, jag försöker uttrycka mina behov men du förlöjligar dem. Mm. Tycker att jag är för överkänslig. Mm. Att jag, Alltså jag känner att jag, nej men jag kan inte luta mig mot dig. Och jag vill också säga så här, men när du sa så här att en kvinna kan luta sig mot mig, då hör jag en röst att några lyssnare kan säga, ja men vadå en kvinna ska luta sig mot en man? Ja men en man vill faktiskt också luta sig mot sin kvinna.
Det är klart.
För alltså att luta sig mot varandra, att vara varandra. Jag kan säga så här, man behöver vara varandras hemmahamn. Här är det tryggt. Från den hemmahamnen, den här trygga, lugn, där det är lugnt vatten, där jag blir sedd och respekterad och viktig, där seglar jag utifrån. Mm. Så att män behöver luta sig lika mycket som en kvinna behöver luta. Det är en mänsklighet. Mm. Och får jag inte känna det, då behöver jag ju hela tiden hålla mig själv, kanske vara på min vakt, inte våga säga, för att det kan ju vara så att man inte vågar säga saker förrän sin partner blir sur hela tiden. Så att då nej, vi går inte in dit.
Nej.
Det är som att gå på ett minfält.
Och det jag tänker också att det kan ju finnas såklart perioder i ens liv. Jag tänker det året när jag var sjukskriven i utmattning, då hade inte Jenny någonting att luta sig mot. Alltså jag fanns inte då. Jag låg i min säng liksom. Så det kan ju också finnas perioder när omständigheterna gör att det är mindre trygghet kanske. Men där tänker jag också att i sådana situationer kanske man kan få hjälp utifrån eller vänner. Alltså att man hittar det någon annanstans.
Mm.
När det är sådana. Men annars är det ju tärande om man lever med människor som är som kort. Alltså där det aldrig, man vet aldrig när det rasar eller när det blir utbrott eller när det ska klappa igenom eller vad nu kan vara, det är såklart tärande. Och jag tänker också det du säger med det här med, alltså det här också pickandet på varandra skapar ju också otrygghet, alltså de här små gliringarna eller ska jag köra bilen, jag kör bättre än det, alltså så här små saker som ruckar systemet liksom. Där man känner att någon är på dig hela tiden, man är inte nöjd med det eller frågasätter eller tankar om hur du borde göra, man får aldrig vara sin egen, utan du har alltid någon som tycker kring dig. Och det tänker jag också skapa ett stressat system där du också måste vara på din vakt. För du har inte riktigt tillåtelsen att vara trygg i dig själv, utan det finns något som pickar på.
Ja, precis. Du får inte riktigt slappna av någon.
Nej.
Och jag tänker också på det med, vi hade ett samtal tidigare om förlåtelse eller att säga förlåt, att också ha en partner som aldrig säger förlåt, som ser när den faktiskt gör det illa. För vi gör varandra illa i relationen. Alltså, det finns inte en enda relation där vi inte trampar i klaveret. Vi har inte resurser, vi orkar inte bli kort. Men vi gör varandra ledsna och sårade. Det tillhör även en normal relation.
Mm.
Men att då ha en partner som säger, men gud, förlåt, jag... Det var inte meningen. Jag ser att jag har varit lite onärvarande sista tiden. Ja, men vad fint att du ser det. Där skapas ju tryggheten när jag ser mig själv och mina tillkortakommanden och kan säga dem. Det tänker jag också är jätteviktigt. Att se sin egen del.
Mm.
Att det bygger så himla mycket trygghet. Och det gör det ju föräldrar och barn också. Mm. Förlåt, mamma är trött. Ja, jag är så... Jag behöver, det har inte med dig att göra. Jag behöver egentligen bara vila. Och jag kanske inte kan vila nu. Därför att massäcken ska packas. Och fotbollskläderna ska tvättas. Så att göra det. Och jag blir påmind om en reel som jag såg för några veckor sedan. Med Brené Brown. Där hon pratar i en intervju om resurserna man har i en relation. Jag vet inte om du har sett den, men hon sa så här, hon och hennes man, jag tror att han heter Steve, de kan checka in med varann, så här, men idag har jag bara 20% resurser för den här relationen. Ja, men det är lugnt, för jag har 80, jag täcker upp för dina 20. Och att en relation handlar om att vi hjälper varann. Och det här växlar ju, för i vissa relationer är någon som alltid bara har 10 och den andra får alltid gå på 90, och det skapar ju också en otrygghet.
Absolut.
Men så här, och då sa hon, ja men vissa dagar kommer ju de hem och säger så, men vart är du idag? Men jag har bara 20 idag. Men jag har också bara 20 idag. Och varje gång de inte nådde upp till 100 så behövde de sätta sig ner och säga, hur täcker vi upp? Vad har vi för strategi nu så att vi inte gör illa varann när vi bara är på 40 tillsammans? Och jag tänker att det var så himla fint.
Wow, ja, det är jättefint alltså. Och jag tänker att för om vi båda är på tillsammans 40 så är ju risken är väldigt stor att det kommer bli en tuff dag.
Att det kan komma några slängar och irritation och kanske ett bråk som inte man hade gått in i förut. Och jag tänker på det också som du säger med din utbrändhetsperiod. Att vad fint när vi har sådana perioder och säga så här, hur löser vi det här? Jag förstår att det skapar otrygghet nu. Vad behöver du? Vad behöver jag? Hur kan vi ta in resurser utifrån? Finns det...
Och det vet jag och Jenny hade ett jättefint samtal om, för att jag förstod ju vilken jobbig människa jag var under den perioden. Vilken belastning jag också var. Samtidigt, och då pratade vi om det, att jag sa, Jenny, jag snackade om att det fanns en dubbelhet i henne. Att hon hade nog kanske hon älskar mig och hon lider, alltså hon känner väldigt mycket medlidande med mig när jag är sjuk. Så det finns den, men det fanns också frustration, ledsamhet, men också nästan ilska, att men kan du inte bara göra mat i alla fall? Alltså det fanns den här men samtidigt blir det nästan dubbelt så skambelagt när hon kände de känslorna, för att hon tyckte synd om mig samtidigt. Jag var ju sjuk, så att det där blev liksom en konflikt, och då pratade vi om det, och det var så fint, för Jenny var så klok att hon, då sa hon, jag har ett par stycken kräkhinkar i min bekantskapskrets där jag spyr ut allt sånt som jag behöver få ur mig. Ilska och frustration. Jag tyckte också var fint att vi riggade på det sättet. Att man har sina ventiler. För jag tror det är viktigt. Jag tror det är... det är en fin del. Och det är likadant med föräldraskap och alla relationer. Det finns någon... Jag tycker för mig har det alltid varit viktigt att ha några nära också runt omkring. Där man kan ha de här förtroliga samtalen.
Men jag tänker också på det här med, nu kommer jag tillbaka i den här otryggheten, det motivationssystem som är otrygghet, där vi känner oss hotade, letar efter faror, vi blir snålare där, vi blir mindre, vi blir mer oempatiska, för det ligger i vårt system att så här, jag tänker också på vikten. Om man märker att det finns i relationen. Mycket bråk, mycket maktkamper, mycket så. Att också fråga sig själv först. Vad behöver jag för att känna mig trygg nu? Jag behöver bli lyssnad på kanske. Men också fråga sig själv i den relationen. Om det är en vänskapsrelation eller kärleksrelation. Så här, vad behöver vi då för att känna att ta relationen till trygghet? Och att faktiskt också försöka ta det till trygghet innan man försöker lösa saker. Om det går. Ibland går ju inte det. Men om det går så här. Okej, vad behöver jag? Jag behöver att du lyssnar. Jag behöver jag behöver få säga förlåt för det här. Eller att att vi har en tredje person med. Till exempel det agerar ju jag mycket. Att vara den tredje personen i svåra samtal till exempel. Så att se att vi kan ta oss från otrygghet till trygghet. Men vi behöver göra vissa val för att kunna göra det.
Och där tänker jag också i en relation att, som vi brukar prata om det här, att det finns ett jag, du och ett vi. Att jag behöver inventera min egen trygghet. Vad behöver jag för att känna mig trygg? Eller vad finns det i mig som gör mig otrygg? Och också kanske, jag tänker också att önska av den andra... Att det hade gjort mig mer, jag hade kunnat känna större trygghet om du kunde säga förlåt eller att du kunde validera mig i någonting. Men också som du sa, vad behöver vi? Att göra ett sånt fint inventeringsarbete. Hur skulle vi kunna öka graden av trygghet i vår relation? Och jag tror att många av de konflikter, många av de skav som man har i en relation skulle man nog kunna härleda till någon slags form av otrygghet. Och det är det jag kan känna, det är ganska nytt för mig i mitt liv tycker jag, men att det blir så starkt och tydligt för mig skillnaden på att vara trygg och otrygg. Och hur jag idag kan känna att trygghet är allt. Mm. Alltså det är så mycket i mitt liv som handlar om trygghet. Och sen om det är en kärleksrelation eller vänskapsrelation. Men att det är så viktig del att arbeta med.
Mm. Jag tänker också på det här med att bygga en falsk trygghet.
Mm.
För att jag som medberoende har, och jag har ju också en otrygg anknytning. Jag har ju använt kontroll av situationer och mig själv. Alltså att gått in i anpassning för att känna mig trygg, för att inte sticka ut. Jag säger inte det där. Jag kanske tycker och tänker saker om dig, eller använder passiv aggressivitet för att få dig eller någon person i min närhet att göra som jag vill, och så vidare. Och den första gången på när jag hörde om, man kan ju också säga att medberoende handlar om att det är en form av kontrollproblematik. Man kan kontroll av självet och kontroll av sin omgivning. Och första gången jag hörde det så var jag såhär, nej, men alltså jag är verkligen inte en kontrollerande människa. För en kontrollerande människa var för mig att säga att nej, du får inte gå ut med dina kompisar, leta i min partners fickor, kolla min partners... Och det är bara, nej, men det är inte jag. Jag går inte dit. Men jag började se andra sätt som jag kontrollerade. Till exempel, nu blir det där samtalet lite för hett för mig, så nu glider jag in på ett samtalsämne, till exempel. Eller en bit av kontrollen kan vara så här, nej, men det är så jävla otryggt för mig att prata till exempel pengar i relationer, så jag ser alltid till att jag är upptagen när det ska pratas pengar eller sex eller de här svåra, stora frågorna. Jag är aldrig tillgänglig för det. Det är också ett sätt att kontrollera.
Men kan du se skillnad, handlar det om en egen kontrollering då, att du aldrig ser till att hamna i dem? Eller kan du, jag menar, om du inte försöker påverka andra att de inte får prata om det,
ja,
då är det, ser du ändå som en slags kontroll?
Ja, absolut. Ja. Nu gör jag ett hittepå-exempel. Ja. Om vi vore i en relation och du känner så här, men vet du, Bea, det är något med ekonomin här. Nu tycker jag att du har shoppat lite för mycket. Eller så här, så här. Men måste du ta upp det nu? Du ser väl att jag står och lagar mat. Du ska alltid köra. Kan jag börja skapa ett bråk för att smita ut från det där samtalet? Eller säga, du bara tjatar. Gud vad du tjatar. Alltså lägga över det på dig är också ett sätt att vara i kontroll. Eller att aldrig ha tid. Kan vi prata? Nej, jag har inte tid. Jag har inte tid. Jag har inte tid. Jag har inte tid. Aldrig vara den som möter. Men aldrig heller sen komma tillbaka och säga, du, nu har jag tid. Så att kontroll visar sig. Man kan kontrollera på så många olika sätt. För att man är otrygg. För att man då känner sig, nej, vi kan inte gå in i det där. Det är
för jobbigt.
Ja.
Men det, och där ligger väl då ligger inte manipulation ganska nära där också?
Jo, absolut. Manipulation är en form av kontroll.
Ja.
Absolut.
Att man tar sig därifrån. Och jag tror jag tänker att någonstans så tror jag det är viktigt att vi alla, och även ni som lyssnar också på det, att också göra sin inventering kring, alltså upplever jag att min relation, sen om det är på arbetsplats eller en kärleksrelation. Kärleksrelationen är ju så nära liksom. Men om det finns en hög grad av otrygghet att jag inte kan... Jag har också tänkt så här, jag vet inte om det finns säkert, jag vet inte om det finns någon forskning på det här. Men jag skulle inte bli förvånad över om också, vi snackade om medberoende innan, att det är utmattning och sånt ofta är kopplat till ett slags medberoende. Och jag tänker att jag tror att många av dem, jag chansar nu, Bea, men jag skulle inte bli förvånad om många av dem som har hamnat i utmattning på jobb också, att det mönstret av medberoende också finns i relationen hemma. Att det finns en lång tid av otrygghet på arbetsplats, man kanske är otrygg hemma. Så jag vill verkligen skicka en hälsning till alla som lyssnar att ta sig en funderare på det. Lever jag just nu ett liv på arbetsplatsen eller hemma med min kärleksrelation eller med andra nära relationer där jag upplevt att som du sa innan, jag tror du använde exemplet minfält, men när kan jag koppla av? Kan jag bara koppla av när min man är på tjänsteresa? Eller när känner jag den här vilsamheten och totala tryggheten. Mm. Att här kan jag bara vila. Om jag aldrig... Det är klart att småbarnsföräldrar, det är mycket som drar, men det är en annan sak. Men kan jag inte känna tryggheten utan gå som på minfält, att det kan bli fel. Jag skulle verkligen ta oss alla en funderare vad det är som har gjort att det är så. Och vill vi ha det så? Jag tror det är så viktigt alltså.
Och vad behöver jag göra för mig själv i mitt liv så att jag kan känna, få känna trygghet?
Fint.
Viktigt.
Ja, viktigt ämne. Svårt ämne, men viktigt.
Ja, svårt. Tack.
Tack så hemskt.
För det här samtalet.
Tack, tack. Fanns det mer kaffe?
Jag tror att du kan sätta på. Det är slut, men du får jättegärna sätta på. Jag tar också gärna lite mer kaffe.
Nu gör vi så. Tack för idag.
Ja, men tack för idag. Jättefint.